From the conference center at Temple Square in Salt Lake
City. Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästadömets allmänna möte under den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. För musiken under mötet står en kör av fäder och söner från Stavare, Cache County-området i Utah. President Henry B. Eyring, förste rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet. Bröder, vi välkomnar er till prästerummets allmänna möte under den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi sänder varma hälsningar till president Thomas S. Monson som är hemma. Det här mötet sänds via satellit till prästerumsbärare på många platser runt om i världen. För musiken under det här mötet står en far- och sonkör från Stavar i området Cache County, Utah, under ledning av Jeffrey Anderson, McClay Christiansen vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga "Sätt din hand till Herrens verk". Inledningsbön får vi sedan av SD Kevin W. Pearson i det 70:s kvorum. Varefter kören sjunger "Det finns en stund av frid och ro".
Come help the good. Our beloved Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen. Vi, dina söner, samlas här i konferenscentret idag och i hem i hela världen för att visa vår kärlek för dig och vår son, din son. Jag känner utav din ande och höra din röst genom dina utvalda tjänare. Vi är tacksamma för återställelsen av nycklar och förrättningar inom prästadömet. Och vi uttrycker tacksamhet för dem som håller dessa nycklar på jorden idag. Vi stöder och dem. Vi ber för president Molson och Elder Hales. Och uttrycker våra böner för dem. Vi ber speciellt för de unga män som är med på den här konferensen. Ber om att din ande ska vara med dem och påverka dem. Och de ska veta att de är älskade och har styrka att följa dina bud och följa dina steg. Vi ber om att när vi lyssnar på dessa talare att våra hjärtan ska fyllas med tro och att vi ska kunna få styrka att följa dig och din älskade son. Vi ber om att din heliga ande ska vara med oss under detta möte i Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear from
Elder. Nu har vi glädjen att få höra från Elder Dale G. Rendon i de 12 apostlarnas quorum. Efter honom talar äldsterna David F. Evans och Richard J. Maines i de 70s quorum.
Tänk er tillsammans med mig en raket som flyttas till startrampen så och görs redo att avfyras. Se nu framför er tändningen. Bränslet omvandlas genom kontrollerad förbränning till het gas som sprutar ut och ger tillräcklig drivkraft för att skicka raketen ut i rymden. Tänk er slutligen en nyttolast placerad i noskornen längst fram. Lasten uppnår sitt fulla värde först när den kommer till den plats den ska vara och fungera som den ska. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att en dyrbar satellit för global kommunikation inte är så mycket värd om den ligger i en lagerbyggnad. Raketens uppdrag är helt enkelt att leverera lasten. I kväll vill jag likna prästadömet som vi bär vid en raket och möjligheten att gagnas av frälsarens försoningskraft vid nyttolasten. Genom sitt försoningsoffer har Jesus Kristus makt och myndighet att återlösa hela mänskligheten. För att göra sin försoningskraft tillgänglig har han delegerat en del av sin makt och myndighet till människor på jorden. Den här delegerade makten och myndigheten kallas prästadömet. Den låter prästadömsbärare bistå vår himmelska fader och Jesus Kristus i deras verk att åstadkomma odödlighet och evigt liv för Guds barn. Den gör det eftersom den ger hans barn möjligheten att ta emot välsignelserna av frälsarens försoningskraft. Jesu Kristi försonande kraft är nödvändig eftersom ingen av oss kan återvända till vårt himmelska hem utan hjälp. I dödligheten gör vi oundvikligen misstag och överträder Guds lagar. Vi blir befläckade av synd och kan inte tillåtas återvända till Guds närhet. Vi behöver frälsarens försonande kraft för att kunna förlikas med vår himmelska fader. Jesus Kristus bröt den fysiska dödens band och möjliggjorde uppståndelse för alla. Han erbjuder förlåtelse för synder på villkor att vi lyder hans evangeliums lagar och förrättningar. Genom honom erbjuds vi upphöjelse. Möjligheten att gagnas av frälsarens försonande kraft är skapelsens viktigaste nyttolast. För att vår himmelska faders avsikter ska uppnås behöver Kristi försoningskraft göras tillgänglig för Guds barn. Prästadömet levererar de här möjligheterna. Det är raketen. Prästadömet är oumbärligt eftersom nödvändiga förrättningar och förbön på jorden enbart ges genom dess myndighet. Om prästadömet inte lyckas leverera möjligheten att gagnas av frälsarens försoningskraft, vad skulle då dess avsikt vara? Skulle det bara vara en komplex, uppseendeväckande smällare? Gud vill att prästadömet används till mycket mer än en lektion på söndagen eller som en möjlighet att utföra tjänande. Han vill att det ska leverera lasten. Små defekter i raketen kan orsaka att uppdraget misslyckas. Sköra packningar och materialtrötthet kan orsaka att raketen inte funkar. För att säkra prästadömet från sköra packningar, materialtrötthet, skyddar Gud både dess förlänande och dess användning. Prästadömets förlänande skyddas som prästadömets nycklar, som är den presiderande rättigheten som getts till människan. Prästadömets användning skyddas också av prästadömets nycklar, men också genom förbund som prästadömsbäraren ingår. Prästadömets användning styrs följaktligen av både prästadömets nycklar och förbund. En mans uppdrag i prästadömet är personligt och existerar inte oberoende av honom. Prästadömet är inte någon formlös källa av autonom makt. Både Aronska och Melkisedekska prästadömet tas emot genom förbund. Gud bestämmer villkoren och människan godtar dem. Generellt sett sluter prästadömsbärare förbund att hjälpa Gud i hans verk. I början av vår tidsutdelning förklarade Jesus Kristus att prästadömets förbund är stadfäst på er för er skull, och inte bara för er skull utan för hela världens skull, eftersom de inte kommer till mig. Det här lär oss att prästadömets avsikt är att inbjuda andra att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta emot det återställda evangeliet. Vi har prästadömet så att vi kan hjälpa vår himmelska faders barn att befrias från syndens börda och bli som han. Det är genom prästadömet som gudaktighetens kraft gör sig gällande i deras liv, som ingår och håller evangeliets förbund och tar emot tillhörande förrättningar. Det här är det sättet som människan kommer till Kristus, renas och förlikas med Gud. Kristi försoningskraft görs tillgänglig genom prästadömet som levererar den här nyttolasten. Förbund med Gud är allvarliga och högtidliga. En man bör bereda sig för, lära sig om och ingå sådana förbund i avsikt att hedra dem. Ett förbund blir ett löfte med hela jaget som pant. För att omformulera den engelske pjäsförfattaren Robert Bolt ingår en man ett förbund endast när han vill förbinda sig alldeles exceptionellt sett till ett löfte. Han sammanbinder sanningen i löftet med sin egen dygd. När en man ingår ett förbund håller han sig själv som vatten i sina kupade händer. Och om man öppnar fingrarna kan han inte hoppas på att finna sig själv igen. En förbundsbrytare har inte längre något jag att förpliktiga eller någon garanti att erbjuda. En bärare av aronska prästadömet ingår förbund att undvika ondska, hjälpa andra att förlikas med Gud och förbereda sig för att ta emot Melkisedekska prästadömet. De här heliga ansvaren fullgörs när han undervisar, döper, stärker kyrkans medlemmar och inbjuder andra att ta emot evangeliet. Det här är raketfunktioner. I gengäld lovar Gud honom hopp, förlåtelse, änglars betjäning och nycklarna till evangeliet om omvändelse och om dop. En bärare av Melkisedekska prästadömet ingår förbund att fullgöra de ansvar som hör till aronska prästadömet och att förhärliga sin kallelse i Melkisedekska prästadömet. Det gör han genom att hålla de bud som hör samman med förbundet. De här buden innefattar att noga ge akt på det eviga livets ord, genom att leva efter varje ord som utgår från Guds mun, att vittna om Jesus Kristus och hans verk i de sista dagarna, inte berömma sig av sig själv och att bli frälsarens vän och lita på honom som en vän gör. I gengäld lovar Gud att en bärare av Melkisedeks prästadöme ska få nycklarna till att förstå Guds hemligheter. Han blir fullkomlig så att han kan stå i Guds närvaro. Han kan fullgöra sin roll i frälsningsarbetet. Jesus Kristus förbereder vägen för prästadömsbäraren och är med honom. Den heliga anden är i prästadömsbärarens hjärta och änglar upprätthåller honom. Hans kropp stärks och förnyas. Han blir arvinge till Abrahams välsignelse och med sin hustru medarvinge med Jesus Kristus till vår himmelska faders rike. Det här är dyrbara och mycket stora löften. Större löften går inte att föreställa sig. Gud bekräftar sitt förbundslöfte med en ed till varje man som tar emot Melkisedekska prästadömet. Den här eden gäller endast Melkisedekska prästadömet, och det är Gud som svär eden, inte prästadömsbäraren. Eftersom den här unika situationen involverar Guds gudomliga makt och myndighet, använder han en ed med det mest kraftfulla språk han kan använda för att försäkra oss om att hans löften är bindande och oåterkalleliga. Svåra följder blir resultatet av att bryta prästadömets förbund och vända sig helt och hållet ifrån dem. Att vara lättvindig eller apatisk i ett prästadömskall är som att orsaka materialtrötthet i en raketkomponent. Det sätter prästadömsförbundet i fara, eftersom det kan leda till att uppdraget misslyckas. Olydnad mot Guds bud bryter förbundet. För en som ständigt bryter förbundet utan att omvända sig, dras de utlovade välsignelserna tillbaka. Jag började förstå relationen mellan prästadömsraketen och nyttolasten, som är möjligheten att gagnas av frälsarens försoningskraft, för flera år sedan. Under en helg hade jag två uppdrag. Det ena var att bilda den första staven i ett land, och det andra var att intervjua en ung man och, om allt var som det skulle, återställa hans prästadöme och templets välsignelse. Den här 30-årige mannen hade blivit medlem i kyrkan i över tonåren. Han utförde en hedervärd mission, men när han kom hem igen gick han vilse och förlorade sitt medlemskap i kyrkan. Efter några år kom han till besinning, och med hjälp av kärleksfulla prästadömsledare och goda medlemmar omvände han sig och återinträdde i kyrkan genom dopet. Han ansökte senare om att få sitt prästadöme och sina tempelvälsignelser återställda. Vi hade bestämt tid 10:00 på lördagen i möteshuset. När jag kom dit för tidigare intervjuer var han redan där. Han var så angelägen om att åter få bära prästadömet att han helt enkelt inte kunde vänta. Under vårt samtal visade jag honom brevet där det stod att president Thomas S. Monson personligen hade granskat hans ansökan och godkänt intervjun. Den här annars så behärskade unga mannen grät. Jag sa då till honom att datumet för vår intervju inte skulle ha någon officiell mening i hans liv. Han såg förvirrad ut. Och jag berättade att när jag hade återställt hans välsignelser skulle hans matrikelkort enbart visa datum för hans ursprungliga dop, konfirmation, ordination till prästadömet och begåvning. Han blev rörd igen. Jag bad honom läsa ur lärarna förbunden. Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder. Se, hon bekänner dem och överger dem. Tårar fyllde hans ögon en tredje gång. Sen la jag mina händer på hans huvud och återställde hans prästadöme och tempelvälsignelse i Jesu Kristi namn med myndighet och Melkisedekska prästadömet med kyrkans presidents godkännande. Glädjen som kom över oss var djup. Han visste att han återigen hade myndighet att bära och utöva Guds prästadöme. Han visste att hans tempelvälsignelser återigen var helt verksamma. Han gick med spänstiga steg och det strålade om honom. Jag var så stolt över honom och kände hur stolt vår himmelske fader också var över honom. Sen organiserades staven. Mötena var väl besökta av entusiastiska, trofasta heliga. Ett underbart stavspresidentskap inröstades, men för mig överskuggades det historiska tillfället när den här första staven i ett land organiserades av den glädje jag kände när jag återställde den unge mannens välsignelser. Jag har börjat inse att syftet med att organisera en stav eller att använda Guds prästedöme på något sätt är att bistå vår himmelska fader och Jesus Kristus i deras verk. Att ge vart och ett av Guds barn möjlighet till återlösning och upphöjelse. Liksom raketen vars syfte är att leverera nyttolasten, levererar prästadömet Jesu Kristi evangelium och gör det möjligt för alla att sluta förbund och ta emot de tillhörande förrättningarna. Kristi försoningsblod kan därmed tillämpas i våra liv när vi upplever den heliga andens helgande inflytande och tar emot de välsignelser som Gud lovat oss. Jag uppmanar er att förutom att lyda evangeliets lagar och förrättningar också ingå och hålla prästadömets förbund. Ta emot Guds ed och hans löfte. Förhärliga ert prästadömsansvar för att hjälpa vår himmelska fader och Jesus Kristus. Använd prästadömet till att leverera möjligheter för någon annan att gagnas av frälsarens försonande kraft. När ni gör det kommer stora välsignelser till er och till er familj. Jag vittnar om att återlösaren lever och leder det här verket. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi kommer hit ikväll med hopp och tro på att på något sätt kommer vi gå härifrån stärkt och välsignade av den heliga anden som undervisar om sanning. Det är om vårt personliga sökande efter sanning som jag vill tala. Som ung man hade jag många frågor om kyrkan. Vissa av mina frågor var uppriktiga. Andra var det inte och återspeglade andras tvivel. Jag diskuterade ofta mina frågor med min mamma. Jag är säker på att hon kunde känna att många av mina frågor var uppriktiga och från hjärtat. Jag tror hon blev lite besviken på de frågor som var mindre uppriktiga och mer diskussionslyssna. Men hon förebrådde mig aldrig för att jag hade frågor. Hon lyssnade och försökte besvara dem. När hon kände att hon hade sagt allt hon kunde och jag fortfarande inte hade frågor, och jag fortfarande hade frågor, brukade hon säga ungefär så här: David, det är en bra fråga. Medan du söker, läser och ber om svaret, föreslår jag att du gör det som du vet att du bör göra och inte sånt som du vet att du inte bör göra. Det här blev mönstret för mitt sökande efter sanning. Genom studier, bön och lydan till buden upptäckte jag att det finns svar på alla mina viktiga frågor. Jag upptäckte också att för vissa frågor krävs fortsatt tro, tålamod och uppenbarelse. Mamma la ansvaret för att utveckla tro och finna svar på mig. Hon visste att de viktiga svaren skulle komma av att jag sökte sanning på det sätt som vår himmelske fader föreskrivit. Hon visste vad jag behövde för att finna sanningen. Hon visste att jag behövde vara uppriktig i mina frågor och vara villig att handla i enlighet med det jag redan visste var sant. Hon visste att jag behövde studera och be och att jag behövde utveckla större tålamod i mitt sökande efter svar från Herren. Villighet att ha tålamod är en del av vårt sökande efter sanning och en del av Herrens mönster för att uppenbara sanning. Med tiden insåg jag att min mamma undervisade mig om vår himmelske faders mönster för sanningssökande. Min tro växte, svar började komma och jag tog emot en missionskallelse. Det kom en tid i början av min mission när jag insåg att jag måste veta om kyrkan var sann och om Joseph Smith var en Guds profet. Jag kände det som president Monson uttryckte så tydligt på vår förra generalkonferens: om du inte redan har ett vittnesbörd om allt detta, så gör det som behövs för att få ett. Det är absolut nödvändigt att du har ett eget vittnesbörd. För andras vittnesbörd bär det inte ända fram. Jag visste vad som behövdes. Jag behövde läsa Mormons bok med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt, och fråga Gud om den var sann. Lyssna till vår himmelske faders anmärkningsvärda löfte som gavs genom profeten Moroni. Jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanna. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, skall han uppenbara sanningen om dem för er genom den heliga andens kraft. För att kunna ta emot det som fanns i Mormons bok behövde jag läsa den. Jag började från början av boken och läste varje dag. Vissa får en bekräftelse väldigt snart. För andra krävs mer tid och fler böner och kanske att boken läses flera gånger. Jag behövde läsa hela boken innan jag fick den utlovade bekräftelsen. Men Gud uppenbarade dess äkthet för mig genom den heliga andens kraft. I min missionsdagbok beskrev jag glädjen över att veta sanningen liksom mitt personliga uttryck för beslutsamhet och ärligt uppsåt att handla i enlighet med sanningen jag fått. Jag skrev, jag har lovat min himmelske fader och mig själv att jag ska göra mitt allra bästa. Att ge det 100% resten av livet. Att göra vad jag än ombeds göra. Men just nu har jag resten av min mission och jag ska göra den till en fantastisk mission. En som jag inte ska ha dåligt samvete för. Men inte för mig utan för Herren. Jag älskar Herren och jag älskar verket. Och min bön är bara att den känslan aldrig ska lämna mig. Jag kom till insikt om att ständig näring och fortsatta ansträngningar att omvända mig och hålla buden är det som krävs för att den känslan aldrig ska försvinna. President Monson har sagt, ett vittnesbörd måste hållas aktivt och levande genom fortsatt lydnad mot Guds bud och genom regelbundna böner och skriftstudier. Under årens gång har jag frågat missionärer och unga människor runt om i världen hur de påbörjade sina personliga ansträngningar att söka sanning och få ett vittnesbörd. Nästan utan undantag svarade de att deras egna bemödanden att få ett personligt vittnesbörd började med det personliga beslutet att läsa Mormons bok från början och fråga Gud om den var sann. Genom att göra det här valde de att verka istället för att påverkas av andras tvivel. För att få kunskap om sanningen måste vi leva efter evangeliet och pröva ordet. Vi får rådet att inte motsätta oss Herrens ande. Omvändelse tillsammans med en beslutsamhet att hålla buden är en viktig del i att varje individ sökande efter sanning. Faktum är att vi kan behöva vara villiga att överge alla våra synder för att lära känna sanningen. Vi är befallda att söka lärdom. Ja, genom studier och även genom tro, att söka i de bästa böcker efter visdomsord. Vårt sökande efter sanning bör inrikta sig på de bästa böckerna och de bästa källorna. Bland de allra bästa är skrifterna och de levande profeternas ord. President Monson har bett var och en av oss att göra det som krävs för att erhålla och behålla ett starkt vittnesbörd. Vad behövs för att ert vittnesbörd ska fördjupas och stärkas? Var en av oss har ett personligt ansvar att göra det som behövs för att erhålla och bevara ett starkt vittnesbörd. Att tålmodigt hålla våra förbund medan vi gör det som behövs för att få svar från Herren är en del av Guds plan för att få kunskap om sanning. Speciellt när vi har det svårt kan det komma att krävas av oss att vi glatt och med tålamod underkastar oss all Herrens vilja. När vi tålmodigt håller våra förbund ökar vår ödmjukhet, vår önskan att lära känna sanning fördjupas och den heliga anden tillåts leda oss på visdomens vägar så att vi blir välsignade, framgångsrika och bevarade. Min fru Mary och jag har någon som står oss mycket nära, som en stor del av sitt liv har haft svårt med vissa aspekter av kyrkan. Hon älskar evangeliet och hon älskar kyrkan, men har ändå frågor. Hon är beseglad i templet, aktiv i kyrkan, följer sina kallelser och är en underbar maka och mor. Genom åren har hon försökt göra det som hon visste var rätt och avstå från att göra sånt som hon visste var fel. Hon har hållit sina förbund och fortsatt söka. Ibland har hon med tacksamhet hållit sig fast vid andras tro. För inte så länge sedan bad hennes biskop att få träffa henne och hennes man. Han bad dem att ta emot ett uppdrag i templet att verka som ställföreträdare för dem som behövde tempelförrättningar. Den här kallelsen förvånade dem, men de tackade ja och påbörjade sitt tjänande i Herrens hus. Deras tonårige son hade nyligen deltagit i en släktforskningsaktivitet och hade hittat ett släktnamn för vilket templets förrättningar inte hade slutförts. Så småningom var de ställföreträdare och utförde tempelförrättningar för den här personen och hans familj. När de knäböjde vid altaret och beseglingen förrättades fick den här underbara tålmodiga kvinnan som så länge har sökt en personlig andlig upplevelse genom vilken hon fick veta templet och de förrättningar som utförs i det är sanna och verkliga. Hon ringde sin mamma och berättade för henne om upplevelsen och sa att även om hon fortfarande har vissa frågor vet hon att templet är sant, att tempelförrättningar är sanna och att kyrkan är sann. Hennes mamma grät av tacksamhet för en kärleksfull himmelsk fader och en dotter som tålmodigt fortsätter att söka. Tålmodig lydnad till förbunden nedkallar himlens välsignelser över våra liv. Jag har funnit stor tröst i Herrens löfte att genom den heliga andens kraft kan ni få veta sanningen om allting. Utan att veta allting kan vi lära känna sanningen. Vi kan veta att Mormons bok är sann. Som president Nelson undervisade i eftermiddags kan vi känna djupt i vårt hjärta att Mormons bok otvetydigt är Guds ord. Och vi känner det så starkt att vi inte vill vara utan det en enda dag. Vi kan veta att Gud är vår fader som älskar oss och att hans son Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Vi kan veta att medlemskapet i hans kyrka är något att hålla kärt. Och att deltagandet av sakramentet varje vecka hjälper oss och vår familj att vara trygga. Vi kan veta att familjer genom templets förrättningar verkligen kan vara tillsammans för evigt. Vi kan veta att Jesu Kristi försoning och omvändelsens och förlåtelsens välsignelser är sanna och verkliga. Vi kan veta att vår kära profet Thomas S. Monson är Herrens profet och att hans rådgivare och medlemmar i de 12 kvorum är apostlar, profeter och siare och uppenbarare. Allt det här vet jag är sant. Och jag bär mitt vittnesbörd i Jesu Kristi namn. Amen. Bröder, vi kan kanske inte få någon större komplimang av Herren än att veta att han litar på att vi ska vara värdiga prästerumsbärare och underbara makar och fäder. En sak är säker, att förtjäna Herrens tillit är en välsignelse som kommer genom stora personliga ansträngningar. Tillit är en välsignelse grundad på lydnad till Guds lagar. Vi förtjänar Herrens tillit i och med att vi har varit sanna mot de förbund vi ingick i dopets bad och i det heliga templet. När vi håller våra löften till Herren växer hans tillit till oss. Jag älskar både forntida och nutida skriftställen som använder uttrycket ett redbart hjärta när de beskriver en rättfärdig persons karaktär. Redbarhet eller bristen på redbarhet är en fundamental del av någons karaktär. Män som har ett redbart hjärta är män man kan lita på eftersom förtroende är baserat på redbarhet. Att vara en redbar man betyder helt enkelt att dina avsikter liksom dina handlingar är rena och rättfärdiga i alla delar av livet, både offentliga och privat. Med varje beslut vi fattar förtjänar vi antingen mer av Guds tillit eller så förminskar vi hans tillit till oss. Den här principen blir kanske tydligast i vårt gudomligt givna ansvar som makar och fäder. Som makar och fäder har vi tagit emot en gudomlig uppgift från nutida profeter, siare och uppenbarare i familjen till kännagivande för världen. Det här dokumentet lär oss att 1. Fadern ska presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet. 2. Fäder har ansvaret att sörja för och 3. Beskydda sin familj. För att vi ska förtjäna Guds tillit behöver vi fullgöra dessa 3 gudomligt givna ansvar gentemot våra familjer på Herrens sätt. Som tillkännagivandet vidare förklarar är Herrens sätt att fullgöra dessa ansvar tillsammans med våra hustrur som är likvärdiga makar. För mig betyder det här att vi inte fattar några större beslut inom dessa 3 ansvarsområden utan att vara fullständigt eniga med våra hustrur. Det första steget i vår strävan efter att förtjäna Herrens tillit är att förlita oss på honom. Profeten Nefi utgjorde ett exempel på den här sortens hängivenhet när han bad: "Och Herre, jag har förtröstat på dig och skall för evigt förtrösta på dig. Jag ska inte sätta min lit till kötslig arm." Nefi var fast besluten att göra Herrens vilja. Förutom att han sa att han skulle göra det som Herren har befallt, var Nefi orubblig i sin beslutsamhet att utföra sina uppgifter, vilket framgår i detta uttalande.
Så sant Herren lever och så sant vi lever ska vi inte gå ner till vår fader i vildmarken förrän vi har utfört det som Herren har befallt oss. Eftersom Nefi först satte sin tillit till Gud så litade Gud storligen på Nefi. Herren välsignade honom med storslagna utgjutelser av anden som välsignade hans liv, hans familjs liv och hans folks liv. Eftersom Nefi presiderade i kärlek och rättfärdighet samt sörjde för och beskyddade sin familj och sitt folk nedtecknade han. Vi levde på ett sätt som bringade lycka. För att kunna få en kvinnas perspektiv i detta ämne bad jag mina två gifta döttrar att hjälpa mig. Jag frågade om de skulle kunna skriva några meningar om vikten av tillit i förhållande till hur den påverkar deras äktenskap och familjeliv. Här kommer några tankar från Laura Harris och Christina Hansen. Först Laura. En av de viktigaste sakerna för mig är att veta att min man fattar beslut i vardagen som visar respekt och kärlek för mig. När vi kan lita på varandra på det här sättet skänker det frid till vårt hem och vi kan glädjas åt att uppfostra vår familj där tillsammans. Och så Kristinas tankar. Att lita på någon är som att ha tro på någon. Utan den tilliten eller tron kommer rädslan och tvivel. För mig är en av de största välsignelserna med att helt och hållet kunna lita på min man frid. Sinnesfrid när jag vet att han faktiskt gör det han säger att han ska göra. Tillit ger frid, kärlek och en omgivning där den kärleken kan växa. Lara och Christina såg aldrig vad den andra hade skrivit. Det är så intressant för mig att båda helt oberoende av varandra ansåg att välsignelsen av frid i hemmet är en direkt följd av att ha en man de kan lita på. Som mina döttrars exempel visar spelar tillit en oerhört viktig roll i utvecklandet av ett hem med Kristus i centrum. Jag kunde även njuta av samma kultur med Kristus i centrum medan jag växte upp i ett hem där min far ärade sitt prästadöme och fick hela familjens förtroende på grund av hans hjärtas redbarhet. Låt mig dela med mig av en upplevelse från en ungdomstid som illustrerar det varaktigt positiva inflytandet en far som förstår och lever efter tillitens princip baserat på redbarhet kan ha på sin familj. När jag var mycket ung grundade min far ett företag som specialiserade sig på fabriksautomatik. Detta företag designade, tillverkade och installerade automatiska produktionslinjer över hela världen. När jag var i högstadiet ville min far att jag skulle lära mig att arbeta. Han ville också att jag skulle lära mig om företaget från grunden. Mitt första jobb var att underhålla tomten och måla de delar av byggnaderna som allmänheten inte kunde se. När jag började gymnasiet avancerade jag till att arbeta i fabriken. Jag fick lära mig läsa planritningar och hantera stora maskiner som tillverkade stål. Efter examen började jag läsa på universitetet och åkte sen på mission. När jag kom hem från min mission började jag genast arbeta. Jag behövde tjäna pengar till nästa skolårs utgifter. En dag, inte långt efter min mission, arbetade jag i fabriken och min far kallade in mig till sitt kontor och frågade om jag skulle vilja följa med honom på en affärsresa till Los Angeles. Det var första gången som min far bjudit in mig att följa med honom på en affärsresa. Han lät mig faktiskt hjälpa till att representera företaget offentligt. Innan vi reste förberedde han mig genom att ge mig lite information om en potentiell ny kund. För det första var kunden ett multinationellt bolag. För det andra höll de på med att uppgradera sin produktionslinje internationellt med de senaste inom automatisk teknologi. Och för det tredje hade vårt företag aldrig tidigare försett dem med tekniska tjänster eller teknologi. Och slutligen hade företagets högsta inköpsansvarig kallat till det här mötet för att granska vår offert på ett nytt projekt. Det här mötet var en ny och potentiellt viktig möjlighet för vårt företag. När vi hade anlänt till Los Angeles gick min far och jag till företagsledarens hotell för mötet. Det första på agendan var att diskutera och analysera de tekniska tillverkningsdetaljerna för projektet. Och nästa punkt på agendan rörde operativa detaljer, inklusive logistik och leveransdatum. Och den sista punkten på agendan fokuserade på prissättning och villkor. Det var nu det blev intressant. Den här företagsledaren förklarade för oss att vårt prisförslag var lägst av de som hade lagt bud på projektet. Underligt nog avslöjade han sedan priset på det näst lägsta budet. Därefter frågade han om vi var villiga att ta tillbaka vårt bud och lägga fram det igen. Han berättade att vårt nya pris skulle ligga strax under det näst högsta budet. Sedan förklarade han att vi då skulle dela på mellanskillnaden med honom. Han rationaliserade det genom att säga att alla skulle vinna på det. Vårt företag skulle vinna eftersom vi skulle tjäna betydligt mer pengar än vårt ursprungliga bud hade givit oss. Hans företag skulle vinna eftersom de fortfarande skulle göra affärer med den som hade lagt det lägsta budet, och naturligtvis skulle han vinna genom att ta sin andel eftersom han var den som hade föreslagit den här toppenaffären. Han gav sedan ett nummer till en postbox dit vi kunde skicka pengarna han begärde. Efter allt det här tittade han på min far och frågade: så är vi överens? Till min förvåning ställde sig far upp, skakade hans hand och sa att vi skulle återkomma till honom. När vi lämnade mötet och klev in i hyrbilen vände sig min far till mig och frågade: nå, vad tycker vi ska göra? Jag svarade genom att säga att jag inte tyckte att vi skulle acceptera hans förslag. Min far frågade då: tycker inte vi har ett ansvar gentemot alla våra anställda att skapa gott om innestående arbetsordrar? Medan jag funderade över hans fråga och innan jag kunde svara, besvarade han sin egen fråga och sa: Rick, när du en gång har tagit emot en muta eller kompromissat med din integritet, så är det väldigt svårt att någonsin få den tillbaka. Gör det aldrig. Inte en enda gång. Att jag delar med mig av den här upplevelsen innebär att jag aldrig har glömt vad min far lärde mig på den här första affärsresan med honom. Jag delar med mig av den upplevelsen för att belysa det bestående inflytande vi har som fäder. Ni kan säkert föreställa er den tillit jag hade till min far på grund av hans hjärtas redbarhet. Han efterledde samma principer i sitt personliga liv med min mor, sina barn och med alla som han umgicks med. Bröder, det är min bön denna kväll att vi alla först och främst sätter vår tillit till Herren som nedför jorden, och sedan genom våra hjärtans redbarhet förtjänar Herrens tillit såväl som våra hustrus och barns. När vi förstår och tillämpar denna heliga princip av tillit som bygger på redbarhet, så kommer vi vara trogna våra heliga förbund. Vi kommer även att vara framgångsrika när vi presiderar våra familjer med kärlek och rättfärdighet, skänker livets snötorft och skyddar våra familjer från världens ondska. Om dessa sanningar vittnar jag ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu tillsammans med kören En grundval blev lagd. Nummer 38 i den svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Därefter har jag förmånen att få tala till er.
Yeah. An elderly man was standing in line at the post office.
En äldre man stod en gång i kö på postkontoret för att köpa frimärken vid disken. En ung kvinna märkte att han gick med svårighet och erbjöd sig att visa honom hur man köper frimärken från en automat för att spara tid. Den äldre herren sa: tack, men jag föredrar att vänta. Den här maskinen frågar mig inte om min reumatism. Ibland känns det bra att prata med någon som bryr sig om våra problem. Smärta, sorg och sjukdom är sånt vi alla upplever. Ögonblicken av otur, elände, olycka kan ackumuleras till ett stort minne på vår själs interna hårddisk. När det gäller vårt fysiska välbefinnande accepterar vi åldrandet och sjukdomarna som en del av vår jordiska resa. Vi söker råd från yrkesmän som förstår den fysiska kroppen. När vi lider känslomässigt eller mentalt söker vi hjälp hos experter som behandlar den sortens problem. Liksom vi möter fysiska och känslomässiga prövningar i livet möter vi också andliga utmaningar. De flesta av oss har upplevt tillfällen i livet när vårt vittnesbörd lyser klart. Vi kan också ha upplevt tider när vår himmelske fader känns mer avlägsen. Det finns tillfällen när vi uppskattar det som hör anden till av hela vårt hjärta. Det kan också finnas tillfällen när det verkar mindre dyrbart eller mindre betydelsefullt. Idag vill jag tala om andlig hälsa. Hur vi kan bli helade från stagnation och vandra en väg till livskraftig andlig hälsa. Ibland kommer andlig ohälsa som följd av synd eller känslomässiga sår. Ibland kan andliga sammanbrott ske så gradvis att vi knappt märker vad som händer. Liksom lager av sediment kan andlig smärta och sorg byggas upp med tiden och tynga våra andar tills bördan blir nästan för tung. Det kan till exempel hända när våra ansvar på arbetet hemma och i kyrkan blir så överväldigande att vi tappar evangeliets glädje ur sikte. Vi kanske till och med känner det som om vi inte har mer att ge eller att vi inte har tillräcklig styrka att leva efter Guds bud. Men att andliga prövningar är verkliga betyder inte att de är obotliga. Vi kan bli helade andligen. Också de djupaste andliga såren, ja till och med de som verkar obotliga, de kan bli helade. Mina kära vänner, Jesu Kristi helande kraft är inte frånvarande i vår tid. Frälsarens helande beröring kan förändra våra liv i vår tid, liksom den gjorde på hans tid. Om vi bara har tro kan han ta våra händer, fylla våra själar med himmelskt ljus och helande och säga till oss de välsignade orden: stig upp, ta din bädd och gå. Vad det än är som orsakar våra andliga krämpor, så har de alla en sak gemensamt. Frånvaro av gudomligt ljus. Mörkret minskar vår förmåga att se klart. Det fördunklar vår syn på det som en gång var enkelt och klart. När vi är i mörker är det mer troligt att vi fattar sämre beslut, eftersom vi inte kan se farorna på vägen. När vi är i mörker är det mer troligt att vi tappar modet, eftersom vi inte kan se den frid och glädje som väntar oss om vi bara fortsätter framåt. Ljus, å andra sidan, låter oss se tingen såna som de verkligen är. Det låter oss skilja mellan sant och falskt, mellan viktigt och trivialt. När vi är i ljuset kan vi fatta rättfärdiga beslut grundade på sanna principer. När vi är i ljuset kan vi ha ett fullkomligt klart hopp, eftersom vi då ser våra jordiska prövningar i ett eget, evigt perspektiv. Vi finner andlig läkedom när vi avlägsnar oss från världens skuggor och går in i Kristi eviga ljus. Ju bättre vi förstår och tillämpar ljusets lära, desto mer kan vi skydda oss mot de andliga sjukdomar som hemsöker och prövar oss från alla sidor, och desto bättre. Och desto bättre kan vi tjäna som energiska, modiga, omtänksamma och ödmjuka bärare av det heliga prästadömet, sanna tjänare och lärjungar till vår älskade och evige kung. Jesus Kristus sa: jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vad betyder det? Helt enkelt detta: den som ödmjukt följer Jesus Kristus upplever och får del av hans ljus. Och det ljuset växer tills det till sist skingrar även det djupaste mörker. Det betyder att det finns en kraft, ett starkt inflytande som utgår från frälsaren. Det utgår från Guds närhet för att uppfylla den oändliga rymden. Eftersom den kraften lyser upp, lyfter och belyser våra liv, kallas den i skrifterna ljus. Men den kallas också ande och sanning. I läran och förbunden läser vi: ty Herrens ord är sanning, och allt som är sanning är ljus, och allt som är ljus är ande. Ja, Jesu Kristi ande. Den här djupgående insikten att ljus är ande, vilken är sanning, och att ljuset skiner på varje själ som kommer till världen, är lika viktig som löftesrik. Kristi ljus upplyser och genomtränger varje själ som hörsammar andens röst. Kristi ljus fyller universum, det fyller jorden, och det kan fylla varje hjärta. Gud gör inte skillnad på människor. Hans ljus är till för alla. Stor och liten, rik och fattig, privilegierad och missgynnad. Om du öppnar ditt sinne och hjärta och tar emot Kristi ljus och ödmjukt följer frälsaren, får du mer ljus. Rad efter rad, lite här och lite där, samlar du mer ljus och sanning till din själ tills mörkret är bortdrivet från ditt liv. Gud öppnar dina ögon. Gud ger dig ett nytt hjärta. Guds kärlek, ljus och sanning väcker det slumrande till liv och du föds till ett nytt liv i Kristus Jesus. Herren har lovat, och om ni har blicken fäst endast på min ära ska hela er kropp vara fylld med ljus, och det ska inte finnas något mörker i er. Och den kropp som är fylld med ljus förstår allting. Det här är det ultimata botemedlet mot andlig sjukdom. Mörkret försvinner i ljusets närhet. Men Gud tvingar oss aldrig att ta till oss hans ljus. Om vi börjar trivas i mörkret, då förändras troligen inte våra hjärtan. För att en förändring ska ske måste vi aktivt släppa in ljuset. Under mina färder som flygkapten runt planeten Jorden fascinerades jag alltid av skönheten och fullkomligheten i Guds skapelse. Särskilt fängslande fann jag relationen mellan jorden och solen. Jag ser det här som ett djupt åskådningsexempel på hur mörker och ljus existerar. Som vi alla vet blir natt till dag och dag till natt var 24 timmar. Så vad är natt för någonting? Natten är ingenting mer än en skugga. Inte ens under den mörkaste natt slutar solen att ge sitt sken. Den fortsätter lysa lika klart som någonsin, men hälften av jorden är i mörker. Frånvaron av ljus orsakar mörker. När nattens mörker faller förtvivlar vi inte. Vi oroar oss inte för att solen har slocknat. Vi antar inte att solen är borta eller död. Vi förstår att vi är i skugga, att jorden fortsätter rotera och att solens strålar till sist ska nå oss än en gång. Mörker betyder inte att det inte finns något ljus. Oftast betyder det bara att vi inte är på rätt plats för att ta emot ljuset. Under solförmörkelsen nyligen var det många som ansträngde sig för att komma till just den smala sektor av månskugga mitt på en solig, klar dag. På liknande sätt skiner det andliga ljuset ständigt på hela Guds skapelse. Satan gör allt han kan för att skapa en skugga eller få in oss i en skugga som vi själva har skapat. Han övertalar oss att skapa vår egen solförmörkelse. Han drar sig in i sin grottas mörker. Andligt mörker kan svepa en glömskans skugga också över dem som en gång vandrat i ljuset och glatts i Herren. Men också i stunder av djupaste mörker hör Gud vår ödmjuka vädjan när vi ber: Herre, jag tror. Hjälp min otro. På Almas tid fanns det många som hade svårt att acceptera andliga ting, och på grund av deras otro kunde Guds ljus och sanning inte tränga in i deras själar, och deras hjärtan blev förhärdade. Bröder, det är vårt ansvar att vara på rätt plats och se och känna Jesu Kristi evangeliums gudomliga ljus. Också när natten har fallit och världen tycks mörk, kan vi välja att vandra i Kristi ljus, hålla hans bud och modigt vittna om hans verklighet och hans storhet. Som bärare av Guds prästadöme, aronska och melkisediska, och som Jesu Kristi lärjunge, är du en ljusbärare. Fortsätt göra sådant som ger näring åt hans gudomliga ljus. Håll upp ett ljus så att det lyser för världen. Inte för att de ska se och beundra er, utan så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Mina kära bröder, ni är redskap i Herrens händer med avsikten att bringa ljus och helande till vår himmelske faders barn. Ni kanske inte känner er kvalificerade att hela dem som är andligt sjuka. Inte mer än en posttjänsteman är kvalificerad att bota reumatism. Kanske möter ni egna andliga prövningar. Ändå har Herren kallat er. Han har gett er myndigheten och ansvaret att nå ut till de behövande. Han har förlänat er sitt heliga prästadömes kraft till att föra ljus till mörkret och att lyfta och välsigna Guds barn. Gud har återställt sin kyrka och sitt dyrbara evangelium som helar den sårade själen. Han har berett vägen till andligt välbefinnande, till ett hela stagnation och leda till livskraftig andlig hälsa. Varje gång ni vänder era hjärtan till Gud i ödmjuk bön, på knä, hemma eller i kyrkan, upplever ni hans ljus. Varje gång som ni söker hans ord och hans vilja i skrifterna, i Mormons bok, i allt som Gud har gett oss, då tilltar ljuset i klarhet. Varje gång ni lägger märke till någon i nöd och offrar er egen bekvämlighet för att nå ut i kärlek, expanderar och tilltar ljuset. Varje gång ni förkastar frestelse och väljer renhet. Varje gång ni söker eller ger förlåtelse. Varje gång ni modigt vittnar om sanningen genom handling och ord, jagar ljuset bort mörkret och drar till sig andra som också söker ljuset. Tänk på era egna upplevelser, stunder när ni tjänade Gud och er nästa, när det gudomliga ljuset sken i ert liv. Till exempel i det heliga templet, vid sakramentsbordet I stilla ögonblick av eftertänksam bön, i familjesammankomster eller tjänande tillfällen inom prästadömet. Som man, som far, som vän. Berätta om de här ögonblicken för familj och vänner. Och särskilt för de unga som söker ljuset. Våra ungdomar behöver söker ljuset och behöver höra från er att med det här ljuset kommer hopp och helande. Också i en värld full av mörker. Kristi ljus ger hopp och glädje och helar varje andligt sår eller svaghet. De som upplever det här förädlande inflytandet blir redskap i händerna på den som är världens ljus och kan ge ljus till andra. De känner då det som kung Lamoni kände. Det ljuset hade ingjutit stor glädje i hans själ sedan mörkrets moln hade skingrats och det eviga livets ljus hade tänts i hans själ. Mina kära bröder, mina kära vänner, det är vårt uppdrag att söka Herren tills det eviga ljusets, livets ljus brinner klart inom oss och vårt vittnesbörd blir säkert och starkt även mitt i mörkret. Det är min bön och min välsignelse att ni ska lyckas nå ett mål som prästadens bärare åt den allsmäktige guden och alltid vara glada bärare av hans himmelska ljus. I Jesu Kristi heliga namn, vår mästares namn. Amen.
Mina kära bröder som bär Guds prästedöme. Ikväll vill jag tala om det underbara sätt på vilket Herren leder sitt rike på jorden. Ni känner redan till grunderna. Den heliga anden kommer att bekräfta dem till er när jag nämner dem. För det första är Jesus Kristus kyrkans överhuvud i hela världen. För det andra leder han sin kyrka idag genom att tala till män som kallats till profeter genom uppenbarelse. För det tredje gav han uppenbarelser till sina profeter för länge sedan, gör det fortfarande och kommer fortsätta att göra det. För det fjärde ger han bekräftande uppenbarelse till dem som verkar under hans profeters ledarskap. Av dessa grunder inser vi att Herrens sätt att leda sin kyrka kräver stor och varaktig tro av alla som tjänar honom på jorden. Exempelvis krävs det tro för att lita på att den uppståndne Herren vakar över sitt rikes vardagliga detaljer. Det krävs tro för att lita på att han kallar ofullkomliga människor till förtroendeposter. Det krävs tro för att lita på att han känner de personer han kallar fullkomligt. Både deras kapacitet och deras potential. Och därför inte gör några misstag i sina kallelser. Det kanske får vissa i den här åhörarskaran att le eller skaka på huvudet. Både de som tror att deras egen kallelse kanske var ett misstag. Och de som tänker på någon de känner som verkar vara mindre lämpad för sin plats i Herrens rike. Mitt råd till båda grupperna är att vänta med sådana bedömningar tills ni lättare kan se vad Herren ser. Istället behöver ni göra bedömningen att ni har förmågan att ta emot uppenbarelse och att orädda handla efter den. Det krävs tro för att göra det. Och det krävs ännu större tro för att lita på att Herren har kallat ofullkomliga mänskliga tjänare att leda er. Min avsikt ikväll är att bygga upp er tro på att Gud leder er när ni tjänar honom. Och vad viktigare är, jag hoppas bygga upp er tro på att Herren inspirerar de ofullkomliga människor som han har kallat som era ledare. Ni kanske först tänker att sån tro inte är viktig för Herrens kyrka och rikets framgång. Men ni kanske upptäcker, oavsett var ni befinner er i kedjan av prästerdömstjänande, från Herrens profet till en ny aronsk prästerdömsbärare, att tro är grundläggande. Låt oss börja med vad tro innebär för en president för lärarnas korum. Det är viktigt att han litar på Herren kallade honom personligen. Medveten om den lärarens svagheter och styrkor. Han måste ha tro på att den man som kallade honom fick uppenbarelse genom Guds ande. Hans rådgivare och medlemmar i hans kvorum behöver samma tro för att orädda och med tillit följa honom. Jag såg en sån tillit när en pojke satt med diakonernas kvorumspresidentskap en söndagsmorgon. Han hade nyligen kallats att vara deras sekreterare. Det unga presidentskapet rådgjorde med varandra. De talade om flera sätt de kunde förverkliga biskopens önskan om att få tillbaka en mindre aktiv pojke till kyrkan. Efter bön och diskussion bestämdes det att sekreteraren skulle gå hem till en pojke som aldrig kommit till ett möte och bjuda in honom. Sekreteraren kände inte pojken, men han visste att en av pojkens föräldrar var mindre aktiv och att den andra inte var medlem. Sekreteraren kände sig nervös, men inte rädd. Han visste att Guds profet hade bett prästerdömsbärare att föra tillbaka de förlorade fåren, och han hade hört sitt presidentskapsbön. Han hörde dem komma överens om namnet på pojken och om hans namn. Jag såg hur sekreteraren gick upp för gatan mot en mindre aktiv i pojkens hus. Han gick långsamt. Jag tror att han kanske gick sakta, som om han på väg mot någonting farligt. Men han kom tillbaka ner för gatan med pojken och ett glatt leende. Jag vet inte om han visste om det då, men han hade gått ut med tro på att han var på uppdrag för Herrens räkning. Han har behållit en tron och den har vuxit under hans år som missionär, far, ledare för unga män och biskop. Låt oss tala om vad en sån tro innebär för en biskop. Ibland kallas en biskop att känna människor som känner honom väl. Församlingsmedlemmarna känner till en del av hans mänskliga svagheter och andliga styrkor. Och de vet att andra i församlingen hade kunnat bli kallade. Andra som verkar mer välutbildade, mer erfarna, trevligare eller snyggare. Dessa medlemmar behöver veta att kallet att verka som biskop kom från Herren genom uppenbarelse. Utan deras tro blir det svårare för biskopen som kallades av Gud att få den uppenbarelse han behöver för att hjälpa dem. Han lyckas inte utan stödet från medlemmarnas tro. Lyckligtvis gäller även motsatsen. Tänk på Herrens tjänare kung Benjamin som ledde sitt folk till omvändelse. Folkets hjärtan mjuknade tack vare deras tro på att han var kallad av Gud trots sina mänskliga svagheter och på att hans ord kom från Gud. Ni minns vad folket sa? Ja, vi tror alla de ord som du har talat till oss och vi vet även att de är vissa och sanna. Tack vare Herren den allsmäktiges ande som har åstadkommit en mäktig förändring inom oss eller i våra hjärtan så att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont utan att ständigt göra gott. För att en ledare ska lyckas i Herrens verk måste folkets tro på att han blivit kallad av Gud överskugga deras syn på hans skröpligheter och mänskliga svagheter. Ni minns hur kung Benjamin beskrev sin ledarskapsroll.
Jag har inte befallt er att komma hit upp för att ni ska frukta mig eller för att ni ska tro att jag mig själv är för mer än en dödlig människa. Men jag är liksom ni själva, underkastad alla slags skröpligheter till kropp och sinne. Ändå har jag valt av detta folk och invigt som min far och har genom Herrens hand tillåtits vara styresman och kung över detta folk och har skyddats och bevarats av hans ojämförliga makt för att tjäna er med all kraft, sinne och styrka som Herren har förunnat mig. Er ledare i Herrens kyrka kan för er verka svag och mänsklig eller verka stark och inspirerad. Faktum är att varje ledare är en blandning av de här egenskaperna och fler därtill. Det som hjälper Herrens tjänare som är kallade att leda oss är när vi kan se dem som Herren gjorde när han kallade dem. Herren ser sina tjänare fullkomligt klart. Han ser deras potential och deras framtid. Och han vet hur deras natur kan förändras. Han vet också hur de kan förändras genom sina upplevelser med de människor de ska leda. Ni kanske har haft upplevelsen av att ha gjort starkare genom de personer ni kallats att tjäna. Jag kallades en gång som biskop för unga ensamstående vuxna. Jag är inte säker på om Herrens avsikt handlade mer om de förändringar jag kunde hjälpa honom göra hos dem eller de förändringar han visste att det skulle göra hos mig. Till en grad jag inte kan förstå uppförde sig de flesta av dessa unga människor som om Gud kallat mig, särskilt för deras skull. De såg mina svagheter, men såg förbi dem. Jag minns en ung man som bad om råd angående sin utbildning. Jag gav honom det. Han hade precis börjat på ett väldigt gott universitet. En vecka senare bokade han en tid med mig. När han kom in på mitt kontor frågade han till min förvåning: skulle vi kunna be innan vi talas vid? Och skulle vi kunna knäböja? Och kan jag få be? Hans förfrågan förvånade mig. Men hans bön förvånade mig ännu mer. Den lät ungefär så här: himmelske fader, du vet att biskop Irene gav mig råd förra veckan och att det inte fungerade. Det här hände faktiskt. Snälla, ge honom vägledning om vad jag ska göra nu. Nu kanske ni ler lite, men det gjorde inte jag. Han visste redan vad Herren ville att han skulle göra. Men han hedrade biskopsämbetet i Herrens kyrka. Och kanske ville han att jag skulle få möjlighet till större självsäkerhet när det gällde att ta emot uppenbarelse i ämbetet. Det fungerade. Så snart vi ställt oss upp och sedan satt oss ner kom uppenbarelsen till mig. Jag berättade för honom vad jag kände att Herren ville att han skulle göra. Han var bara 18 år gammal då, men han var mogen i andliga år. Han visste redan att han inte behövde gå till sin biskop med ett sådant problem. Men han hade lärt sig att stödja Herrens tjänare, trots dennes mänskliga svagheter. Han blev så småningom statspresident. Han bar med sig det som vi tillsammans lärde oss. Om vi har tro på att Herren leder sin kyrka genom uppenbarelse till de ofullkomliga tjänare han kallar, öppnar Herren himlens fönster för dem och även för oss. Från den erfarenheten tog jag med mig insikten att tron hos de personer vi tjänar ibland ger oss mer uppenbarelse i Herrens tjänst än vår egen tro. Det fanns ännu en lärdom där för mig. Om den pojken hade dömt mig för att jag inte gav honom ett bra råd den första gången, hade han aldrig kommit och frågat igen. Så eftersom han valde att inte döma mig, fick han den bekräftelse han önskade sig. Jag har även haft nytta av en annan lärdom från den upplevelsen. Så vitt jag vet berättade han aldrig för någon i församlingen att jag inte hade gett honom ett bra råd den första gången. Om han hade gjort det, hade det kanske minskat tron hos andra i församlingen, så att de inte litade på biskopens inspiration. Jag försöker att inte döma Herrens tjänare eller tala om deras uppenbara svagheter, och jag försöker lära mina barn det genom mitt exempel. President James E. Faust gav en trosbekännelse som jag försöker göra till min, och jag ger den till er. Vi behöver stödja och hjälpa våra lokala ledare, eftersom de har kallats och utkorats. Varje medlem i denna kyrka kan få råd från en biskop eller en grenspresident, en stavs- eller missionspresident, eller kyrkans president och hans medarbetare. Ingen av dessa bröder har bett om att få sin kallelse. Ingen är fullkomlig. Ändå är de Herrens tjänare, kallade av honom genom dem som är berättigade till inspiration. Dessa som är kallade, inröstade och avskilda, har rätt till vår hjälp och vårt stöd. Brist på respekt för kyrkliga ledare har fått många att bli andligt svaga och att andligen falla. Vi bör förbise de ofullkomligheter, fel och brister eller svagheter vi kanske upptäcker hos de män som kallats att presidera över oss och stödja ämbetet som de bär. Det rådet välsignar Guds tjänare under alla omständigheter. I Herrens kyrkas tidigare dagar började ledare som arbetade nära profeten Joseph Smith att tala om hans fel. Trots allt de hade sett och visste om hans ställning för Herren, spred sig deras anda av kritik och avundsjuka som en löpeld. En av de 12 visade oss alla vilket mått av tro och lojalitet vi måste ha för att tjäna i Herrens rike. Här är redogörelsen. Ett flertal äldster sammankallade alla de som ansåg att Joseph Smith var en fallen profet till ett möte i templet. De hade för avsikt att utse David Whitmer som ny ledare för kyrkan. Efter att ha lyssnat till argumenten mot profeten reste sig Brigham Young upp och vittnade: Josef är en profet och jag vet det. Och de kan rasa över och baktala honom hur mycket de vill, men de kan inte förstöra utnämningen av Guds profet. De kan bara förstöra sin egen auktoritet, skära av det band som förbinder dem med profeten och Gud och sänka sig själva ner till helvetet. Det finns ett band som binder oss till Herren i vårt tjänande. Det löper från var helst vi kallats att tjäna i riket, upp genom dem som kallats att presidera över oss i prästerömmet och till profeten som är bunden till Herren. Det krävs tro och ödmjukhet för att tjäna på den plats vi kallats till, för att lita på att Herren kallade oss och de som presiderar över oss, och för att stödja dem med vår fulla tro. Det kommer att finnas tillfällen som på Kirtlands tid, och vi kommer att behöva samma tro och integritet som Brigham Young för att stå på den plats Herren kallat oss till, lojala mot hans profet och de ledare han valt ut. Jag bär mitt högtidliga och ändå glada vittnesbörd om att Herren Jesus Kristus står vid rodret. Han leder sin kyrka och sina tjänare. Jag vittnar om att Thomas S. Monson är den enda man som innehar och utövar alla de heliga prästerömmets nycklar på jorden. Och jag ber om välsignelse för alla ödmjuka tjänare som tjänar så villigt och väl i Jesu Kristi återställda kyrka som han leder personligen. Jag vittnar om att Joseph Smith såg Gud Fadern och Jesus Kristus. De talade till honom. Prästerömmets nycklar återställdes så att alla vår himmelske faders barn kunde välsignas. Vårt uppdrag och det förtroende som vi fått är att tjäna på vår plats i Herrens sak. I Jesu Kristi namn. Amen. Bröder, vi är tacksamma för er närvaro här ikväll. Vi tackar också kören för den inspirerande musik de framfört. Liksom alla de som på olika sätt hjälpt till med förberedelser för det här mötet. Kören avslutar det här mötet med att sjunga: Vi alltid ber för dig. Tacksägelse får vi sedan av äldste Rafael Epino i det 70s kvorum.
Our heavenly Father,
vår himmelske
Fader,
i slutet av detta underbara prästernas möte ber vi att en anda av broderskap och frid ska vara med oss. Vi är tacksamma, Fader, för profeter, siare och uppenbarare och för de ord vi fått från dem detta möte. Vi tackar för det återställda evangeliet, för prästadömets myndighet och för vår levande profet. Vi ber för vår älskade profet, president Thomas S. Monson, hans rådgivare och de 12 apostlarnas forum. Fader, vi uttrycker hjärtats tacksamhet för din son Jesus Kristus och för tillfället att tjäna dig. Vi är tacksamma för inbjudan att komma till honom. Vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.